Då säger vi varmt välkomna till Historiepoddens Urarkiven-serie.
Ja, är det en CV där? Ja, tack.
Ja, någon slags serie är det ju. Och vet du vad, Daniel? När jag öppnade den här lådan så är ångan som kom sipprande ur den. Jag blev nästan på lyset.
Oj, jaha.
Vi ska till avsnitt 152. Vi ska till året 1863. Fylleslaget på Skodsborg.
Det är dags för det, ja. Ja, nu är jag klar.
Här kommer det vara riktigt god stämning mellan Sveriges kung och Danmarks kung. Och helt plötsligt så har vi lovat att gå med i krig mot Preussen.
Ja, men ibland kommer man ju fram till olika saker när man har tagit några glas för mycket. Det finns väl inte en kille i det här landet som inte någon gång har bestämt sig för att öppna en restaurang eller pub när man har varit lite själv i gasen.
Eller starta en podd.
Eller starta ett krig tydligen. Det är kanske inte lika vanligt, men det var det de här kungarna kom fram till.
Ja, skönt då att man har en finansminister som kan tala allvar med en. Det här är ett intressant och frejdigt avsnitt som, ja, jag tycker att vi lyssnar på det en gång till. Eller första gången om vi har missat det. Jag vet inte om ni tänkt på det under denna för det nordiska samarbetet så prövande coronapandemin. Men på regeringschefsnivå tycks den svensk-finska relationen i alla fall vara obrutet stark. När Europeiska rådets toppmöte sammanföll med Stefan Löfvens mammas begravning så vikarierade Finlands socialdemokratiska statsminister Sanna Marin för honom. Och det motsatta kom också senare att inträffa när Sanna Marin tvingades lämna ett möte i Europeiska rådet på grund av misstänkt covid-smitta. Kvar att föra hennes talan? Just det, Stefan Löfven. Men får man säga, de har ändå en bit kvar till 1860-talets kamratliga relation mellan den svenska kungen Karl den 15:e och hans danska motsvarighet Fredrik den 7:e. En ganska bra bit faktiskt. Föreställer följande. Efter en rejäl frukost följt av en spritmarinerad middag föreslår Sanna Marin: jag tänker gå ut med en proklamation om att återta stora delar av Karelen. Vid min ära, utropar Stefan Löfven, då ska Sverige bistå med 20 000 soldater. Det är faktiskt precis vad som skedde på det ökända fylleslaget vid Skodsborg 1863. Berusade av den pannordiska sirensången som kallades skandinavismen så lovade den svenska kungen att militärt stödja Danmark i väpnad kamp mot Preussen om dubbelhertigdömet Schleswig-Holstein. Löftet slog ner som en bomb i delar av rikets regering och finansminister Johan August Gripenstedt reagerade med samma entusiasm som Magdalena Andersson skulle möta min påhittade antirysk allians med. I ett avsnitt som rymmer allt från rena rövarhistorier om två packade monarker till den viktiga, egentligen helt avgörande dragkampen om huruvida statschef eller regering egentligen ska ha det avgörande inflytandet över rikets affärer. Allt det ryms i detta spänstiga avsnitt. Dessutom berättar vi ingående om den ideologiska och politiska rörelse som var skandinavismen. Jag är alldeles till mig. Ni är varmt välkomna.
Ja, det är härligt att du är till det. Varmt välkomna till Historiepodden, ja. Och det här var Robin Olofsson, ni hörde. Och jag heter Daniel Hermansson.
Ja.
Och nu blir det skandinaviska allianser.
Helt riktigt. Hur road har du varit i veckan över alla putslustiga påpekanden om Caligula?
Ja, det är ju med glimten i ögat de har skickat. Så att det är helt fine faktiskt. Men det är klart, det blev en del. Men det är lugnt.
Okej.
Okay. Det här avsnittet kommer ju ta spjärn i den pyrande skandinavismen under tidigt 1800-tal. Och sen kommer vi då jobba oss fram mot 1860-talet. Och kulminera avsnittet vid två möten. Där vid Skodsborg som man får intrycket av var en synnerligen munter och angenäm festlig tillställning. Och sen det lite mer dova, nyktra och och allvarstyngda mötet i Ulriksdal där kungens löften fick en aura av baksmälla,
ja,
i relation till regeringen då.
Det är ju så passande att de här två mötena så tätt är kopplat till berusningen. Därför det där känner man ju igen när man är på väg upp, när det är festligt och när promillehalten stiger, då finns det ju inga gränser. Klart man ska gå i krig mot Preussen. Men när man har supit till, det kommer ju alltid baksmällan. Och då sitter man där på Ulriksdal med en sträng finansminister som tittar på en. Och det är dit vi ska.
Och det är inte Gunnar Sträng då, utan det var en annan finansminister.
Just det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Om Sverige och Danmark hade varit som två syskon, så har ju då är den här syskonskärleken påmint mer om den mellan Kain och Abel, eller kanske Romulus och Remus, snarare än den här charmigt vetliga relationen mellan Ross och Monica Geller i tv-serien Vänner.
Just det, mycket bråk.
Ja, det har varit krig på krig på krig som har avlöst varann, och det är blodbad och intriger som har vävts ihop på olika håll. Men utan gemenskap och samförståelse har det inte helt och hållet varit. Ända sedan vikingarna har bland de högre stående släkterna gifts in och ut, höll upp säga, människor i varandras toppskikt. Och ja, men grannarna är närmast, va? Och det var väl det som de här båda ländernas akademiker och poeter upptäckte i början på 1800-talet. Att de hade en del gemensamt om man började gräva. Åtminstone tänkte man sådär. För hur det varit förr blev ju då i början på 1800-talet både viktigt och oviktigt, kan man säga. Det viktiga var hur man tänkte sig att det hade varit förr. Och under sent 1700-tal så har ju det gemensamma fornordiska kulturarvet blivit inne att vurma för på universiteten. Oj, det här är bra grejer det här. Det här måste vi skriva en massa avhandlingar om. Och hade vi inte en gång i tiden haft samma mytologi också som förenade oss. Det var Oden och Thor och hela det där glada gänget. Det var ju gudar som vi i Norden, men inga andra, förstod sig på. Och dessutom så avlöser ju då romantiken som kommer under 1800-talets början, den här trista och korrekta upplysningen. Och både Sverige och Danmark kunde ju ösa en gemensam och väldigt strapatsrik forntidshistoria. Kort och gott, det var vi som var vikingarna.
Just det.
Och det växte fram en känsla av någon slags stamfrändskap, som man kallar det.
Jag tänker, för att förstå skandinavismen måste man ställa det mot en allmän europeisk bakgrund. För det som har skett är ju franska revolutionen, Napoleons kupp och de omvälvande krigen som liksom sköljde över hela kontinenten och väckte de här nationalistiska idéerna. Ett rike ska inte längre organiseras genom en gudomligt utvald smord monark, utan landet, det tillhör ju folket.
Mm.
Ett folk som hade äkta eller påhittad gemensam historia, liknande kultur, samma språk, allt det där. Det folket borde ju gå samman och bilda en egen stat. Och det är berusad av den här tanken som Garibaldis rödskjortor red genom det splittrade Italien och la grunden för nationalstaten Italien. Det är ju ridande på denna genom preussiskt slipade linser tolkade idén som Tyskland enas. Och mot bakgrund av sådana idéer så började mångkulturella imperier som det habsburgska eller det osmanska att krackelera när polacker, serber och tjecker började kräva rätten till sin egen nationalstat.
Mm.
Och när man i Norden, i Sverige och Danmark började ta de här idéerna, titta på sitt eget förflutna, äkta eller påhittat, då hittade man mer som förenade än som särade.
Ja, det du pratar om nu här med Italiens enande och det är ju på 1860-talet. Så det är väl bra att säga att det är en bit fram där.
Ja, ja, absolut. Men det är ju som ett resultat av samma tankegods.
Ja, oh, ja.
Andreas Marklund sammanfattade väl i en artikel om skandinavismen i populärhistoria. Han skriver att det nya med nationalstaten var att uppmärksamheten riktades mot befolkningen. Nationalstaten baserades på föreställningen om folket, ett kollektiv av likar som bands ihop av språk, historia och gemensam mentalitet. Franska revolutionen 1789 var en milstolpe i utvecklingen. Det var då som kungamakten av Guds nåde gav vika för idén om folket med stort F som grundvalen i statens existens och legitimitet. Ja.
Och eftersom Sverige och Danmark har en liknande fornhistorisk bakgrund med mytologi och delvis språk och sådär, så blir den här nationalismen nationsöverskridande i Norden, kan man ju säga. Det är den här stamfänskapen som slår igenom. Tyvärr då så har ju de här staterna bildats någon gång i det förflutna också, som har utvecklats till att bli väldigt käbblande och krigande.
Ja.
Och det var ju olyckligt, tyckte ju alla som var skandinavister.
Superolyckligt.
Mm. Vi pratar ju mycket om det här och hur det tog sig uttryck i avsnitt 146, vilket är vår enda livepodd någonsin, när vi pratade om Götiska förbundet och vi satt på en teaterscen i Uppsala. Då nämnde vi det här Götiska förbundet som grundades 1811 och innehöll giganter som... Ja, nej, inte han.
Jo då, Bodvar Bjalke var där. Och Einar Tambasjälver, han var också där.
Ja, just det. De var ju med. Tambasjälver för övrigt är ju då... Det är tarmar som man då har satt fast på en båge och sen så skjuter man pilar. Det är ju, vi har ju med Tambasjälver i ett antal, ska man säga, citat tidigare. Och kungens båge är för svag, och det där säger vi.
Just det.
För svag i kungens båge. Och det var ju Tambasjälver som sa det där. Men de här namnen har ju då övertagits av det tidiga 1800-talets blivande giganter.
Ja.
Inte Ernst-Hugo Järgård då, som uppenbarligen är 1900-talets gigant inom andra områden. Utan här är då Esaias Tegnér och Erik Gustav Geijer det handlar om.
Ja.
Och de sitter då och diktar och läser högt om fornstora dagar och tar de här vikinganamnen på, de leker vikingar kan man säga.
Just det, sitter och skålar i horn.
Ja, de är ju trots allt studenter, va? Så att mycket av den här samkvämmet går ut på att skåla. Och gärna i horn då.
Ja.
Man använder ju samma stoff kan man säga, både danskar och svenskar. Det är bland annat då Snorri Sturlasons isländska sagor. Man kan ju nämna två danska författare som utgör exempel från Danmark. Och här blir det intressant nu då.
Kom igen, ta sats.
Adam Oehlenschläger.
Ja, det blev väldigt tyskt, men absolut. Så, där har vi honom.
Oehlenschläger. Han var ju då kanske den första, eller åtminstone den största inspiratören också till de här svenska skalderna Tegnér och Geijer.
Mm.
Och Oehlenschläger skrev om ett mytiskt och tappert och dådkraftigt förflutet, strösslat med en massa vikingar och gudar. Och hans Det är ett yndigt land från 1823. Det har ju då utvecklats till den danska nationalsången.
Ja.
Så då kanske någon sitter höj på ögonbrynen här. Det är alltså inte Vi är röde, vi är vide. Utan det är ett yndigt land.
Mm.
Ja, det är inte så ofta man hör den här, eftersom den oftast sjungs i samband med, eller spelas när man har vunnit någonting. Och det är inte så ofta. Ja, det var en känga mot danskarna. Jag vill inte starta något nytt bråk med Danmark. Det har ju gått rätt bra de senaste 200 åren. Så att nu är vi överens här, hörni. 1829 så kom ju då Åhrensläger till Lund också för att delta i en magisterpromotion.
Ja, det visade sig att det här trånga sundet mellan de två staterna räcker inte för att stoppa de skandinavistiska vindarna. Ingen tull över sundet kunde stoppa de här idéerna. Utan nu blir det tjo och kim i Lund.
Ja, tjo och kim. Ja, det är ju under stor pompa och ståt som man begraver allt gammalt groll och den här arvfindskapen i domkyrkan där. Och det övergår istället i förbrödring när Esaias Tegnér av alla då placerar lagerblad på den här danske skaldens huvud och konstaterar: söndringens tid är förbi och hon borde ej funnits i andans fria oändliga värld. Och det här har ju då ibland kallats för skandinavismens födelse.
Mm.
Och det var väl lite sent kanske då eftersom de har suttit och skrivit en massa tidigare. Men visst, någonstans ska det väl börja formellt kanske.
Ska man hänga upp det på en händelse så är ju den passande.
Mm.
Man har ganska enkelt hittat till varandra och teknologiska framsteg som de här ångbåtarna som nu går i skytteltrafik fram och tillbaka mellan Sverige och Danmark har gjort att idéerna såväl som människorna kan förflytta sig mycket snabbare fram och tillbaka. Man kan skicka post eller kanske ett telegram och så vidare. Så förutom att den rent idémässiga utvecklingen hjälper de här unga farbröderna på vägen så har de också teknologin i ryggen.
Unga farbröder?
Ja, ja, men det får man väl ändå säga att de är.
Samtiden spelar viss roll för den här utvecklingen också. Och Danmark till exempel, de hade hamnat lite snett va, i Napoleonkrigen.
Ja.
Och uthärdat ganska stor förödelse och i slutändan så hade man ju förlorat hela Norge till en union med Sverige. Och Sverige i sin tur hade också hamnat snett i Napoleonkrigen. Yeah. Och även om man undvek förstörelse så förlorade man ju hela Finland till Ryssland. Innan man sen då lyckas brotta sig till en någorlunda bättre och rätt position på krångliga vägar genom att man förvandlar en av Napoleons marskalkar till svensk kung för att ta tillbaka Finland. Men istället hamnar man ändå i konflikt med Napoleon och slutar då alltså med en union med Norge då.
Ja, tvära kast kan man säga.
Omvälvande tider.
Ja.
Men den här förlusten av Finland, den var ju brutal.
Mm.
Och du jämför ju den i det här livepoddavsnittet med att bli dumpad i av någon som man är i en relation med. Man har levt ihop och man har känt sig som ett och sen är det bara slut.
Ja.
Du står kvar vid den här liknelsen.
Absolut, med de klausuler som jag bifogade redan då, att jag vet ju inte hur det är att förlora den östra rikshalvan. Men jag vet ju hur det är att bli dumpad. Och det är ju omvälvande och en tid som leder till självreflektion.
Mm.
Och man börjar tänka tillbaka. Vad har jag nu när jag inte har min östra rikshalva? Jo, men jag är ju ganska charmig. Och jag kan ju dansa. Och jag kan ganska mycket trivia om historia.
Mm.
Och lite grann så gjorde ju Geijer och gänget att man tänkte, vi har ju för fasen Karl den 12, Gustav den andra, Adolf, Thor och Oden. Det är inte sämst.
Nej, ja, precis. Det handlar ju om här att de här svenska poeterna börjar drömma om forna tider för att återvinna och stärka det man kallar för den svenska nationalkaraktären. Och det är en slags mentalitet som man då har haft under det man på 1800-talet började kalla för vikingatiden.
Mm.
Och sen har man då tappat den någonstans på vägen och vill nu återvända till den. Och det var ju då man började med Åhrensläger som förebild att drömma om bland annat sköldmörer och valkyrier och sånt där. Det har vi också gjort ett avsnitt om för övrigt, nummer 270 är det. Och var det Geijer eller vem det var som sa att han bokstavligt talat drömde om sköldmör hela tiden och han skrev till sin fru har jag för mig om det här att han kunde inte tänka på något annat och bad nästan om ursäkt för det.
Man ska inte döma någon för dennes fantasier men ja, det är ett fönster in i Geijers drömvärld.
Man ville ha revansch och moralisk nationell upprättelse efter förlusten av Finland, det handlar om.
Så är det ju. Sen ska man ju säga att den skandinavistiska rörelsen, det är inte bara det att danska och svenska författare märker, vi har ju mycket gemensamt, utan det kommer ju också bli en sorts politisk rörelse, kanske en längtan hos många att skapa en union mellan allra minst Sverige, Danmark och Norge. Vi kanske ska prata vad det lider om hur Finland passar eller inte passar in i den bilden också, men det här är ju en påtaglig politisk rörelse, kommer bli det i alla fall.
Just det, det är en politisk rörelse också, och då är ju haken att de här idéerna kommer komma i konflikt med liknande idéer som förekommer i Tyskland. Ja. Det finns en rörelse som vill förena alla tyska stater i en enda stat. Den danska staten bestod ju inte bara av dansktalande invånare. De södra hertigdömena, Schleswig och Holstein, var en tredjedel av Danmark. Och i den norra Schleswig så fanns en omfattande tysktalande befolkning. Och i Holstein då så dominerade tyskan helt. De här regionerna var ju också de mest tätbefolkade i hela Danmark. Och det här kommer då att bli känt som Schleswig-Holstein-frågan.
Mm.
Och det här området har ju då ända sedan medeltiden haft en egen konstitutionell status med rättigheter och hertigar och sådär. Så de är lite självstyrande kan man ju säga. Och under vissa perioder så var visserligen danska kungar också hertigar i regionen, vilket underlättade det hela. Men under 1600-talet så hade det mått av självständighet som fanns i området ställt till relationer med Sverige också, som såg till att ha allianser med de här hertigarna för att ha, jag tror det är Herman Lindqvist som uttrycker, en dolk i ryggen på den danska staten. Mm. Och det här är ju bland annat då en faktor i stora nordiska kriget som slutar med Karl XII:s död till slut då, 1718. Men nu på 1830- och 40-talet så ville då danska nationalister att Schleswig skulle helt uppgå i Danmark, eftersom det var det som låg närmast och det var många dansktalande där. Och tyska nationalister ville i sin tur då att Schleswig med sin stora tyska befolkning skulle ingå i en tysk stat.
Ja.
Och här har vi en konflikt.
Så är det. Vad vi har lyckats göra här är att vi har byggt en liten tidig nordisk variant av Nordirlands problematiken. Vi har alltså en situation där nationalismen suger tag i dubbelhertigdömet och där framförallt Schleswig blir problematiskt då. De dansktalande vill knytas närmare Danmark, i alla fall vill danskarna knyta närmare de dansktalande i Schleswig. Och de tysktalande vill hoppa på den enande tyska rörelsen som håller på att formeras söder om Holstein. Det här är ju problem va?
Ja, jo, det kommer att bli stora bekymmer kring det här.
Som du var inne på så hade ju Sverige under de här formativa åren i början av 1800-talet haft en fransk kung som inte låtit sig lockas av skandinavistiska fantasier. Karl den 14 Johan kunde samarbeta med skandinavisternas största fiende, den ryska björnen, om det själv gagnade honom. Men ibland det kulturellt intresserade borgerskapet så hade de här tankarna börjat vinna lite domäner. De hade också stöd i vissa av tidningarna, bland annat Aftonbladet. Men mest såg man ju hur skandinavismen hade erövrat studenterna. För om, var det Tegnér eller Geijer? Men i alla fall om den här kröningen av Urnslager.
Det var Tegnér.
Okej, okay. Om det är den ena bilden av skandinavismen som man måste berätta om, så äger väl den andra rum 1838, då en ovanligt kall vinter hade inneburit att isen låg mellan Köpenhamn och Lund och studenterna i respektive stad alltså kunde knalla över till varandra och samtala om förbrödring.
Mm. Det skålas glatt för nordisk treenighet och Ornslägers storvulna tal applåderas och väldigt stora jubel kring tanken på en förening här.
Ja.
Och sen kommer det då hållas en rad möten under 1840-talet där studenter och andra akademiker deltar. Och på de här mötena så var ju studenterna romantiskt passionerade och svärmande för idén om ett förenat Skandinavien. Det var mycket punch här. Och det var sång och högtidliga tal Och det var ju i den här kontexten som man 1844 kläckte både kungsången och du gamla, du friska. Och kanske är den svenska nationalsången, jag tror det är så, den enda där landet inte nämns. Och det beror ju just på att Richard Dybeck då var insvept i skandinavismens enhetstanke. Och det är Norden som gäller. Jag har ett litet citat från boken Kungens glada dagar som jag måste dra. Mm. Och det gäller ju då Karl den 15. Och det gäller 1860-talet och diverse parader och skyttetävlingar som de så kallade skarpskyttarna anordnade. En av de outtröttliga arrangörerna var Stockholms skarpskytteförenings voluminöse sekreterare, notarien Carl Fredrik Lundqvist. Senare mer känd under smeknamnet Lunkan, då han som operasångare turnerade runt landet. Bland annat som oöverträffad populisatör av Du gamla, du fria. Enligt ryktet skulle det för övrigt vara Lunkan som ändrade Richard Dybecks ursprungliga text med ordet friska, vilket Lunkan skulle ha haft svårt att uttala på grund av att han läspade.
Ja, det är ju en frisk, på tal om det ordet, skröna.
Ja, för det kan vara en skröna, även om man hade problem med det där så är det bara ett rykte och det finns uppgifter om att Dybeck själv ändrade texten 1866. Okay. Och att det var därför Lunkan då började sjunga som han gjorde. Ja. Åter till ämnet, kanske?
Ja, exakt. En bihistoria i det hela, men någonting som ändå kort måste dras apropå den här trestatslösningen, treenigheten, fadern, sonen och den heliga anden, Sverige, Danmark och Norge. Det är ju relationen till Finland. För 1809, liksom färskt i minnet och på många sätt den urkatastrof som sporrade den götiska rörelsen i Sverige, den var ju jätteviktig för svenskarna. Men i Finland var det mer kluvet. Som Marklund beskriver i Populärhistoria så är det språkkonflikten i Finland som gör att den inhemska nationalismen utkristalliserade sig i två olika falanger. Dels fanns de svenskspråkiga som såg relationen till Sverige och övriga Skandinavien som självklar. Och det fanns den falang som kallas fenomanerna som istället tryckte på det finska språket och värdet i ett självständigt Finland. Så för finnarna så var det absolut inte lika självklart att man skulle hoppa på det här skandinavistiska tåget, även om vissa gjorde det. Och även i Norge, som ju fann sig själv i den här ganska impopulära unionen, i alla fall ibland vissa med Sverige, de var inte heller lika drivande i den skandinavistiska rörelsen, utan det är väl framförallt svenskar och danskar som är mest berusade av tanken här.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De danska nationalliberalerna ville ju till exempel genomdriva det så kallade Eider-programmet, vilket innebar helt enkelt att Schleswig från floden Eidern skulle införlivas med Danmark. Mm. Alltså att Schleswig skulle bytas loss från Holstein som de hade suttit ihop med under alla de här seklerna. Mm. Och Holstein skulle då få bli tyskt. När det gäller hur man såg på allt det här i Sverige så skriver professor Sten Karlsson i den svenska historien så här: både Aftonbladet och Dagligt Allehanda anslog skandinavistiska tongångar. Schleswig, inte Finland, stod nu i förgrunden. Men självfallet kunde intresset för Eider-programmet inte bli lika stort i Sverige som i Danmark. Överhuvudtaget var rörelsens liberala element starkast i Sverige, medan det nationella inslaget dominerade i Danmark. Konservativa svenskar hyste en stark misstro mot den skandinavistiska studentpolitiken.
Mm, just det. För vi har ju rört oss under de första decennierna av 1800-talet nu, och det har varit de här idéerna som har vuxit upp bland studenter och poeter, och det har varit en liten sån yra. Men när vi kommer in på 1840-talet så börjar ju saker och ting förändras. Vi har den gamle kungens bortgång och hans son Oscar den förste som tillträder. 1844 blir Oscar den förste svensk kung. Och han hade ju som kronprins gjort sig ett rykte om att vara liberalt sinnad. Lite grann kommer det där komma på skam när han väl tillträder. Men trots det kommer vi komma in i en tid med ganska stark liberalisering. Både när det gäller reformer för ett fritt näringsliv och satsningar på infrastruktur och så vidare. Oscar den förste var också vänligt inställd mot den skandinavistiska rörelsen på ett sätt som hans pappa inte hade varit. Och jag tänker att vi kan börja prata om året 1848, om inte du vill ta upp någonting innan det.
Nej, vi kan hoppa in i det året, för det är ju, då är det kaos i Europa, va?
Det är folkens vår!
Ja, alltså det här är en kaotisk situation som får Göteborgskravallerna 2001 att framstå som rena rama tebjudningen i jämförelse. Februarirevolutionen i Paris har ju utlöst en brand som sprider sig av revolutioner över hela Europa. Det är nationalliberaler som vill störta gamla konservativa kungahus och förena folk med samma språk i gemensamma stater. Alternativt bryta sig loss ur stora imperier och bilda mindre stater helt enkelt, byggt då på nationalitetstanken. Och i de tyska staterna så blir det här mer påtagligt än någon annanstans. Och det här har vi pratat om i avsnitt 215, tysk revolution för övrigt. Mm. Det här kommer leda till till ett krig helt enkelt mellan Preussen och Danmark. Och det som utlöser den här krigssituationen är att den danske kungen har dött i januari. Och den nya kungen Fredrik den sjunde tillsätter en regering som deklarerar att målet att sätta Eide-programmet i verket och införliva Slesvig med Danmark är det som gäller nu. Och då slår ju förstås de tysknationella grupperingarna i Slesvig bakut och inleder ett väpnat uppror. Och de danska trupperna går in och bekämpar det här upproret. Men de här rebellerna får ganska snabbt stöd av den tyska staten Preussen som skickar in militär först till Holstein och sen vidare norrut mot Slesvig. Och nu dras då Sverige in. Och det är då Oscar den förste som, till skillnad från sin far och Karl den 14 Johan, som sagt är mer positiv till skandinavismen som sitter. Och inledningsvis så får han då riksdagen att godkänna finansiering av trupper som ska sändas till Danmark. Inte för att delta i strider mot de här upprorsmakarna i Slesvig, utan för att vid behov hjälpa till att försvara själva Danmark. I maj 1848 så finns det då alltså 4500 svenska soldater på Fyn i beredskap. Och totalt så anmäler sig 243 svenska och 114 norska frivilliga till den danska armén som deltar i striderna. Så att det var ju ganska många ändå som satt där och var redo med bajonetten om det skulle behövas.
Och det här kriget kommer pågå i 3 år med olika vapenvilor insprängda och kommer sluta med att Preussen drar sig tillbaka i utbyte mot att den danska regeringen accepterade den äldre helstatslösningen. Alltså att man inte påverkade Schleswig-Holstein, utan de fick fortsätta med sin lite oklara egna konstitutionella status. Inte minst berodde det här på att Ryssland pressade på Preussen att dra sig tillbaka. På många sätt är därför kriget 1848-1850 typiskt för det här folkens vår 1848. För jag menar, allt som allt är väl ett 50-tal revolutioner eller små krig som uppstår 1848. Och nästan alla slutar ju med misslyckade revolutioner. Och med att konservativa eller till och med reaktionära krafter genomför sin politik. Ett uppror bryter ut, stora förhoppningar blossar upp bland befolkningen. Men den slutliga lösningen blir en återgång till situationen som den var före.
Mm.
I Schleswig-Holstein som på de flesta andra ställena.
Man kan jämföra lite grann med Koreakriget i den meningen att ingenting förändras egentligen efter att kriget är slut.
Exakt.
Konsekvenserna däremot för skandinavismen som rörelse blir väldigt bittra och många var djupt besvikna över den här utvecklingen. Särskilt då danska skandinavister.
Mm.
Och det fanns vissa av dem som hade hoppats faktiskt på att en Bernadotte skulle bli efterträdare till Fredrik den VII som var barnlös. Och istället så blev det då en släkting till honom som skulle bli tronarvinge, beslutades det. Och de här kommande då skandinavistiska studentmötena under 1851-52, de blev rätt tama och deppiga sammankomster. Det är som att luften lite grann under en period går ur skandinavismen. Men den kommer återuppstå vartefter. Den är skadeskjuten, men då är den inte.
Nej.
Och vi har ett studentmöte som hålls 1856 i Uppsala. Där det hålls tal från Uppsala höga och allt. Och man pratar fortfarande alltså om en dynastisk enhet som ska bildas. Jo, ja, nej, men det vi ger inte upp här, va? Utan vi kan nog slå ihop de här gamla rikena till ett fortfarande. Och de här glada mötesdeltagarna fick också åka och träffa kungen Oscar den första som bjöd in dem. Och då fälldes de bevingade orden: hädan efter är krig skandinaviska bröder emellan omöjligt.
Ja.
Och det var väl Oscar som sa.
Just det. Och det var Oscar den förstes inblandning i dansk-tyska krig. Men kung Oscar och drottning Josefina hade ju en son. Han heter Karl. Och 1857 så hade pappan insjuknat. Jag tror han fick en stroke. Och Karl hade axlat regeringsansvaret. 2 år senare kommer pappa kungen avlida och Karl kunde officiellt tillträda som Karl den 15. Och nu kommer vi in i den delen av avsnittet då vi har en kung som är helt marinerad i skandinavism. Jag tänkte att vi kan damma av den här gamla jingeln.
Vad säger Grimberg?
Vad säger Grimberg? Vad säger Linnis?
Bara så att vi direkt ska få lite framåtrörelse så kan jag läsa lite citat där Carl Grimberg, den svenska historikern som under tidigt 1900-tal var mycket läst och uppskattad och som har följt oss i många år i den här podcasten.
Som har fått en vad ska man säga, revival i och med den här podden. Det tror jag nog. Med tanke på hur många människor det är som skickar bilder på den här serien böcker som de har hittat hemma hos någon gammal släkting som de inte vet vad de ska göra med och tänker att vi vill ha dem. Jag har ju redan alla de här böckerna, men tack så jättemycket ändå. Och jag tycker att ni sätter ner och läs böckerna själva så får ni mycket mustigt till livs.
Ja, och jag har dem i digitaliserad form och känner väl att mitt compact living erbjuder inte fysiskt utrymme för Carl Grimbergs samlade verk.
Men det är kul att du ska dra ett citat här nu. Det är nästan första gången, tror jag.
Det fanns hos Carl den 15 en rättframhet och naturlighet som tog människors hjärtan med storm. Att vara människa i första rummet, konung i det andra, där i sätter jag min ära, yttrade han en gång. Och de orden skulle kunna sättas som hans valspråk. Otaliga är historierna från den ståtlige, vackre kungens färder i Sveriges bygder. Om hans hurtiga uppträdande och saftiga infall.
Ja, han är ju en populär och glad gamäng här, va. Han har ju en dröm om att sluta sina dagar i strid som Gustav den andra Adolf gjorde. Eller kanske ett fälttåg mot Ryssland tillsammans med Napoleon den tredje som han verkar ha sett upp till, den franske kejsaren.
Just det. I Karl den 15 hade Sverige fått en, som Grimberg kallade, konstnärssjäl på tronen.
Mm.
En, som Ernst Wigfors skulle säga, äventyrspolitiker.
Ja.
En person som på många sätt gestaltar det motsägelsefulla 1800-talet. Och en skandinavist som gärna visade sig offentligt i det danska livgardets röda uniform.
Kan jag dra ett citat till då som för att sätta ännu mer färg på den här karn som vi säkert kommer prata om mer framöver. Idag är vi ju ur den skandinavistiska vinkeln egentligen, men ändå. Arne Norlin sammanfattar Karl den 15 så här: lättsam, enkel, flärdfri och nära till skratt är omdömen från hans samtida. Han duade alla, i motsats till sin formelle far och sin pompöse lillebror, alltså Oscar den andre. Han älskade att promenera omkring i Stockholm, gärna med en cigarr i munnen. Behövde han göra sig av med sitt rökverk, kunde han ge cigarren till närmsta soldat. Lägg till en mustig och inte helt salongsfäg humor, en viss respekt för vanligt folks villkor och, så länge han fick vara frisk, en vig och stark kropp. Det hände ofta att han skojbrottade som är soldater och drog iväg på långa skridskoutflykter och sånt där. Det skulle klättra sig bär vid allt möjligt. Och Norlin jämför Kronkalle, som han kallas också, bland annat med vår nuvarande kung i ungdomen när det gäller stelhet och osäkerhet i officiella sammanhang. Så där var han lite mer stel, men det gick väl kanske över det med
Daniel, tiden, tycks det. Ja. Finns det fler likheter mellan Karl den 15 och vår nuvarande kung?
Det tror jag inte.
Nej, okej. Ja, då så. Egentligen kan man nog säga att
Jag förstår nog vad det är du fiskar efter, men nej, det tror jag inte.
Fortfarande så är det ju Bernadotte vi har på tronen i Sverige. Vad utmärker mer släkten ätten Bernadotte, Daniel?
Ja, jag tar inte på mig det här helt själv då, men det är min poddkollega Robin Olofsson. Han har gjort spaningen då att de lever ju väldigt långa liv, männen. Mm. Och de är långa fysiskt.
Ja.
Och det finns en tendens historiskt sett att inte vara helt, de är otrogna helt enkelt.
Egentligen kan man nog säga att skandinavismens program blev hela Karl den 15:s utrikespolitiska agenda. Och det finns flera anledningar till detta. Delvis beror det på att han uppriktigt trodde på den skandinavistiska idén. Men han var också, och det här är återigen ett Grimberg-citat, personlig vän till Danmarks folkkäre konung Fredrik den 7:e, den väldige dryckeshjälten och skrodören. Deras vänskap har kanske framförallt i Grimbergs generation av historieskrivare blivit enormt omtalad. Dels på grund av tidens fascination och den vikt de la vid de ledande politiska aktörerna, monarken. Men också tror jag för att det handlar om klassiska superhistorier mellan två glada skitar. Själsfränder kallas de i en av de texterna vi läst inför detta avsnitt. Det finns till exempel ett möte mellan kungarna i Bäckaskogs slott mellan Kristianstad och Sölvesborg, då den danske kungen efter middagen ska ha förirrat sig i slottsträdgården. Och ordentligt rund mellan fötterna så small han av. Enligt en landskamrer som bevittnade detta lät det som en lindrig jordbävning följt av ett ömkligt stönande. Och när den chockade landskamrern hjälper den danske kungen upp på fötterna igen så ska kungen ha utropat: "Tack ska det ha! Det har frälser min liv! Dem har du ha Dannebrogen för!" Varpå han lossar den ståtliga medaljen från sitt eget bröst och knäpper fast den på den förvånade svensken. Det här är sannolikt inte sant, men det är en av många, många, många berättelser om den fungerande alkoholisten Fredrik den 7:e som gick omkring och gav bort medaljer till svenska landskamrerer som hjälpte honom upp på fötterna efter han hade fallit omkull på fyllan och villan i diverse slottsparker. Under Karl den 15:s tid som regent så kommer det ju vid två tillfällen bränna till i utrikespolitiken. Och då pratar jag inte om när Karl den 15:e tillsammans med 12 drabanter klädda som Karl den 12:s karoliner 1861 red ner till Paris.
Nej.
Året efter det här, alltså 1862, så hade man skramlat ihop pengar för att resa Johan Peter Molins Karl den 12:s staty i Kungsträdgården. Du vet, värja i ena handen och den andra fria handen som pekar mot Ryssland.
Jo, ja.
Statyn stod färdig några år senare, lagom till 150 års minnet för de svenska nationalliberalernas hjältekonungs död. Men redan 1863 skedde någonting i den riktningen som statyns finger pekar mot. Det bröt nämligen ut ett uppror i det av Ryssland kontrollerade Polen. Och är det inte möjligt att tillsammans med fransmännen och engelsmännen ge sig ut på ett veritabelt korståg mot ryssarna?
Nej.
Nej, det var inte det.
Det var inte möjligt.
Men kungen verkar ha närt om tankarna i alla fall. Här kommer ett sista Grimberg-citat. Redan som kronprins visade han god lust att hugga in och pröva Sveriges vapenlycka mot österns barbarer. Vid underrättelsen om tsar Nikolaus död var han redan halvvägs till Petersburg, anförtrodde en person som stod honom nära. Men regeringen var inte alls intresserad av sån äventyrspolitik. Och ganska snabbt kommer hur som helst en fråga helt överskugga den polska. och kungens fokus kommer inte ligga på Ryssland utan på Danmark.
Under början av 1863 så fick ju den svenska ambassadören, eller ministern som det kallades, i Köpenhamn, Henning Hamilton, veta att den danske statsministern var beredd att gå in i en dynastisk union med Sverige och Norge.
Wow.
Ja, wow. Hamilton hade ju då förbluffat hört hur statsministern pratade om både gemensam grundlag och unionsparlament och allt möjligt. Haken var ju då att Sverige skulle deklarera inför Europa att man avsåg att stå på danskarnas sida om det kom ett tyskt angrepp mot Schleswig. Karl den 15 då, som i grunden är alltså skandinavist, han lockades ju av tanken på ett enat Norden, kanske särskilt med tanke på att det då skulle få vara han som blev kung över en sån skandinavistisk förbundsstat.
Just det.
Just det.
Inte sen Kalmarunionen, va?
Nej, ja, det var ju något, tänkte han. Men Karl den 15 duckade faktiskt de första danska trevarna om allians under januari 1863. Han ville att danskarna i sin tur skulle leverera bevis för att man var seriös i sådana förslag. Dessutom kunde det ju inte bli fråga om någon allians eller något sånt så länge Fredrik den sjundes släkting fortfarande var tronarvinge, tänkte han. Han måste ju bort den där tjommen. Och om han försvinner och ni verkligen säger att vi vill ingå i en förbundsstat med Sverige och Norge, då kan vi börja snacka. Ungefär så var Karl den 15:s linje där i början på 1863. Men sen kommer ju saker att gå snabbt här. Den danska regeringen hade efter förra kriget 1850 lovat att aldrig försöka knyta Schleswig närmare Danmark än Holstein.
Mm.
Men nu utropar då helt plötsligt den danska regeringen i mars det så kallade marspatentet.
Så är det. De dansk-tyska relationerna hade ju gradvis försämrats sedan det första kriget, och på den tyska fronten så hade ju Wilhelm den första blivit kejsare 1861, och året därefter hade Otto von Bismarck blivit Preussens konseljpresident.
Det är mycket att hålla reda på här nu, men så är det.
Ja, men det här är ju välbekanta historiska aktörer.
Ja, jo.
På engelska finns det där uttrycket getting your ducks in a row. När ankorna står på rad är man redo att börja marschera. Och det är lite så det här känns, tycker jag. Med Wilhelm den första och med Bismarck på plats så börjar vi vara redo för att dra igång den moderna historien.
Ja, så är det ju. Det här marspatentet innebar då att Schleswig skulle få samma författning som Danmark, men däremot inte Holstein.
Just det.
Och när vi nu då har en dansk regering som säger att det här ska vi genomföra igen, då börjar ju då tyskarna spotta fradga av ursinne förstås. Det här är ett fräckt övertramp på avtalet från 1850, menar man. Och den 9 juli så ställs också ett ultimatum från den tyska förbundsdagen. Alltså, den tyska förbundsdagen är då en sammanslutning med representanter för de 41 tyska staterna som egentligen fortfarande är självständiga gentemot varandra.
Mm.
Men de har ett litet förbund där de kan göra saker tillsammans, som alla är överens och sådär. Och där ingår bland annat Preussen och Österrike. Och det här ultimatumet innebär att Danmark måste inom 6 veckor släppa de här tankarna på det där marspatentet.
Just det.
Underförstått, annars blir det krig.
Och 13 dagar senare så sammanstrålar Fredrik den sjunde och Karl den femtonde på Skodsborg, ett slott på Själland.
Mm.
Med på mötet så finns den danske konseljpresidenten C.C. Hall och Sverige-Norges minister Hamilton i Köpenhamn, som du tidigare nämnde. Som det står i det gamla historiska verket Svenska folket genom tiderna, det är från 1930-talet. Vid Skodsborgsmötet gick Karl mellan en kraftig frukost och en liknande middag vida längre än han blivit tillsagd av utrikesministern Manderström. Istället för att bifalla en dansk begäran om allians föreslog han den. Istället för att låta det gälla vid tyskt infall i Schleswig hade han tänkt komma till hjälp redan i Holstein. 20 000 svensk-norska soldater lovades till den danska kungen för att stå emot det tyska, läs preussiska armén som hotade. Det här är äventyrspolitik.
Ja, det får man ju kalla det. En annan person som är med här är ju den svenska utrikesministern Ludvig Manderström. Han har ju då redan före resan där kungen har packat ner en massa serpentiner och glada partyhattar för att åka på kalas hos sin danske kungakompis. Då har ju den här Mandelström pepprat ut ett antal meddelanden till regeringarna i Frankrike, England och Danmark.
Mm.
Och i de här meddelandena så framgår det att danskarna verkligen inte ska behöva möta någon fiende ensam. Utan om tyskarna dyker upp där nere, då ska de också få se svenska fanor fladdra bredvid de danska vid befästningarna. Så Mandelström, han är också med på linjen att försvara Danmark. När jag såg en bild på Ludvig Mandelström så hade jag svårt att sätta fingret på vad jag hade sett honom förut. Det var en väldigt bekant med hans utseende. Det var en bastant karl med långa mustascher och lite lockigt hår.
Mm.
Och jag satt och tänkte, vad hela filmen kommer den här bilden i huvudet ifrån? Och sen slog det mig som en blixt. Han är slående lik Tycho Jonsson. Jag visar dig en bild här nu. Ska vi få se vad du tycker.
Ja, det är faktiskt väldigt likt. Tyvärr är ju hårfärgen fel, men i övrigt så är det som någon har tagit Carl Bertil Jonssons arma fader och klätt honom i en pampig uniform.
Ja, precis. Så då har vi det med oss. Och i Skotsborg så är ju den här stämningen väldigt uppsluppen och det är festligt, va? Den 22 juli är ju det här. Man kommer ju tänka på de här middagarna igen som Jan Stenbeck och Leif G.W. Persson ska ha haft på sin tid. När de här två kungarna sitter och ljuger ihop. Ambassadör Hamilton, han skrev ju bland annat så här då. Ingen som ej deltagit i denna färd kan föreställa sig den ytterlighet av vänskapsförsäkringar, de erinringar om fostbröderlaget och dess plikter, de löften om ömsesidigt försvar i liv och död som därunder växlades. Visserligen någon gång under verkan av vinet som ymnigt flödade, men också innan denna nått en anmärkningsvärd höjd. Ja, slutcitat. Man behöver ju inte ens läsa mellan raderna här för att se vilket glatt fylleslag det här var. Riktiga, härliga ryggdunkningar och höjningar. Mm. Man behöver inte ha mycket fantasi heller för att se hur de här två hänger med armarna omslingade kring varandra och Karl den 15 i sin paraduniform och Fredrik den 7 i sin turkiska fes. Hans hobby var ju för övrigt att samla på originella huvudbonader och de liksom väser fram med någon form av punch andedräkt. Du är min bästa kompis, du. I evighet för alltid, det ska vara vi, du och jag mot alla andra. Och man behöver inte ens måla upp en bild i huvudet av det här eftersom Fritz von Dardel har gjort en teckning av det här skålandet som han tänker sig det hela.
Yeah.
Och för det här var ju nämligen inte enda gången som de här två drack ihop och lovade varandra för mycket. Utan det brukar de göra. Men här var ju lite speciellt då. Grejen var ju att Fredrik den 7 hade ju blivit utfryst av det övriga kungliga Europa eftersom han hade gift sig med sin älskarinna Louise Rasmussen som var en skådespelerska, och det tyckte inte kungar Europa om, men i Sverige var han alltid välkommen och Karl klickade ju med honom som sagt. Men till skillnad från andra omfamningar och kompisgarantier de hade gjort så är ju läget mer spänt här nu och situationen är mycket allvarligare eftersom vi har en tredje makt som hotar att gå i krig mot en av de här kompisarna inom några veckor.
Nej, men det är precis så det är. Magnus Westerbro i sin bok om den här norrländska hungersnöden kallar det här för det ökända fylleslaget vid Skodsborg. Det som är kittlande i det här är ju skillnaden i den uppsluppna fyllestämningen och allvaret i vad det faktiskt handlar om. För det är inte bara att lägga handen på varandras axel och säga du är fan bäst, nej du är fan bäst. Utan det de i själva verket förbinder sig till att göra är ju att gå i krig. Och det är ju stor politik som avhandlas här mellan skålarna.
Ur skandinavistisk synpunkt så är det inte ens särskilt noga hur ett krig går. Det viktiga för dem var att danska, svenska och norska soldater stred tillsammans. att man, citat, blandade blod på slagfältet, som en diplomat formulerade hela.
Och vad är det som händer nu? Jo, låt oss backa en aning lite snabbt. Jag börjar tänka på den här scenen från Kalle Ankas julafton. Långben sitter vid frukostbordet i husvagnen och äter. Är det popcorn han äter?
Ja.
Och så kommer frågan, men vem är det som kör egentligen?
Ja, det är väl majs han äter.
Ja, men har det inte blivit popcorn när han satt gaffeln i eluttaget?
Jaha, ja, okej, kanske det.
Det är, popcorn är ju majs på sitt eget sätt.
Jo, det är det inte.
Vem är det som kör bilen? Är det regeringen som kör bilen eller är det monarken som kör bilen? För Karl den 15 må ha varit äventyrlig och handlingskraftig, men han har formidabla maktmänniskor i regeringen att tampas mot. Utrikesministern Mandelström, Tyck och Jonsson,
ja.
Han var ju förvisso förare ingripandet, även om han nog var lite chockad över hur långt kungen gick när han föreslog de här sakerna. Men hemma i Sverige har vi justitieministern Louis De Geer och vi har finansministern Johan August Gripenstedt.
Mm.
För när nyheten når dels De Geer men framförallt Gripenstedt om kungens generösa löften och garantier, så blev det allvarstyngd stämning och väckade pannor. Det här var ju statsråd som ville liberalisera Sverige, som hade ögon på att avskaffa ståndsriksdagen, som inte ville bli indragen i ett hopplöst krig mot Preussen.
Nej, man har ju också en massa lån som man behöver ta i Preussen och sådär för att modernisera landet, ser ju Gripenstedt framför sig. Och hur ska det gå med dem om man börjar kriga med dem och så?
Exakt. Författaren Per T. Olsson, han har skrivit flera bra böcker om svensk politisk historia. Och en av de här heter 100 år av tillväxt och den handlar om Johan August Gripenstedt. Det här vet jag för att du skickade den boken till mig. Det var en person vars namn jag bara swishat förbi i olika historiska översiktsverk. Inte Per T. Olsson utan Gripenstedt då. Men i själva verket så är det ju en på sitt eget sätt fascinerande person. Sveriges mäktigaste doldis, som du skrev i det mejl där du tipsade mig om boken.
Ja.
Och en person som man kanske borde prata mer om. Det har ju på senaste veckorna blivit mode att prata om Axel Oxenstierna i och med debatten om huruvida vi borde avveckla de svenska regionerna / landstingen.
Ja, just det.
Här tycker jag att programledarna som håller i partiledardebatterna borde slå med näven i bordet när man börjar prata om Axel Oxenstierna. Det var ju för bövelen Gripenstedt och hans generationskamrater som införde landstingen på 1800-talet. Ge honom lite cred för fasen. När politikerna börjar prata om att avveckla de svenska länen, då är det dags att prata om Oxenstierna.
Mm.
Inte en dag tidigare, om jag får be.
Det är väl själva förvaltningen som Oxenstierna satt i sjön som man menar också, kanske.
Ja, ja. Gripenstedt, han var likt Oxenstierna adlig, men mer påtagligt företagarvänlig än Axel Oxenstierna. Godsägarliberal är ett ord jag har stött på när man pratar om Gripenstedt. Nationalencyklopedin beskriver honom som en övertygad men aldrig doktrinär frihandelsvän. Och det var Gripenstedt som hade drivit igenom byggandet av stambanan, precis som du sa, finansierat av tyska lån. Det var Gripenstedt som hade avskaffat yttre och inre passtvång för att, så att säga, låta arbetskraften röra sig fritt. Och 1863 då sitter Gripenstedt och förbereder att få till ett handelstraktat med Frankrike. För han ser hur frihandel är på tillväxt ute i Europa och han vill vara med på den resan. Han vill inte dra i krig med Danmark mot Preussen för att få vara med på lite härlig skandinavistisk kamratskapshäng. Det börjar bli ett stående skämt i historiepodden att vi använder den här glosan äventyrspolitik, och för den som inte vet vad vi pratar om så handlar det alltså om att Sverige inför andra världskriget då hade en konflikt mellan dåvarande utrikesministern Rickard Sandler och han hamnade i ett fruktansvärt bråk med dåvarande finansministern Ernst Wigforss om huruvida Sverige skulle ge Finland garantier gentemot Sovjetunionen. Framförallt handlar det om Åland. Och Wigforss tyckte då att Sandler ägnade sig åt äventyrspolitik.
Ja.
En sansad finansminister vill inte se äventyrspolitik. Och i det ögonblicket inför andra världskriget kanaliserar verkligen Wigforss Gripenstedt. Gripenstedt vill inte heller ha någon jävla äventyrspolitik. Och nu har han problem därför att Sverige är på väg in i renodlad äventyrspolitik.
det som man får kalla för statsminister, åtminstone så blir han ju där senare, är ju Louis Dier.
Mm.
Och han beskrivs i källorna som tämligen tam och velig i den här frågan. Han vill inte göra sig osams med någon och allra minst kungen.
Mm.
Och på det sättet påminner han ju en del om, apropå den där konflikten under andra världskriget, så påminner han en del om Per Albin Hansson i den här tveksamma hållningen ju.
Just det.
Men när Gripenstedt då dundrar in och ifrågasätter de här planerna som kungen har fått upp i sitt huvud, så får ju Dier visst mod och ställer sig på finansministerns sida. Och Gripenstedt är ju med rätta orolig för hur det här ska gå med alla de här lånen och allting. Och han var ju lite av en machiavellisk politiker på det sättet att han hade inga heliga kor.
Nej.
Tidigare hade han ju uppvisat en ganska hård attityd mot Norge. Men nu så drar han sig inte för att ta kontakt med den norska representanten i Stockholm för att få understöd i den här kommande konflikten med kungen.
Nej.
Och hans linje är ju att Sverige inte ska agera utan stöd från Frankrike och Storbritannien. Och den linjen får ju övriga regeringsmedlemmar vakna till och bli ganska skeptiska mot alltihop. Bara, ja, det låter ju rimligt egentligen att vi kanske skulle vilja ha med någon mer på tåget om vi ska gå i krig mot Preussen. Och även då tycker Jonsson Manderström här börjar ju vackla. Och det hela kommer då att leda fram till en konferens ute på Ulriksdals slott den 8 september. Där kungen, De Geer, Manderström, Gripenstedt och Hamilton deltar.
Just det.
Men Gripenstedt, han hade ju inte fått någon inbjudan förrän på morgonen. Och han skrev sina anteckningar då i en skumpande vagn på vägen ut mot Ulriksdal. Och Per T. Olsson skriver att man ser nästan hur arg han är över det här. Det var ju Dier som hade propsat på att Gripenstedt skulle få bjudas in till det här mötet överhuvudtaget.
Ja, Gripenstedt är nästan där som moraliskt stöd till Dier på något sätt.
Och så kommer vi sluta med hans mest kända livsgärning nästan. Ja, kanske inte riktigt, det beror på hur mycket man värderar hans insats i införandet av tvåkammarriksdagen. Men här är vi verkligen, här sätter vi ner foten mot Sveriges kung.
Verkligen. Vet du en stor likhet mellan Karl den 15 och mig?
Nej, men det här ska bli intressant att höra.
Ja, men det är ju vår stora uppskattning och varma inställning till Ulriksdal.
Ja, just det. Det har du nämnt, ja.
Jag bodde ju bara 5 minuter ifrån Ulriksdals slott när jag först flyttade till Stockholm och var ofta där och promenerade. Kan fortfarande ta bussen 176 eller 177 och stanna till i Ulriksdal. Bara gå där i trädgården och titta på slottet eller gå in i orangeriet om det är öppet. Ja, men det är toppen, strax norr om Stockholm. Det här mötet börjar ju med en middag. Och jag vet inte riktigt vad de pratade om under middagen, för de tycks ju inte ha berört någonting av det alla herrarna i själva verket är där för.
Nej, alltså jag ser ju det här som en total kontrast till Skotsborgsmötet. Det är ju...
Ja, det är det ju.
Det är inget glam eller stoj här inte, utan här är det är en tillställning som präglas av lite baksmälla ju. Allvarstyngd och tråkiga, realistiska resonemang.
Kungen sitter där och flyttar några ärtor över tallriken med kniv och gaffel och frågar Gripenstedt lite plikttroget hur det går med renoveringarna ute på Nynäs där han bor när han inte är inne i stan. Varpå ministern berättar om hur svårt det är att hitta pålitligt folk att leja.
Efter middagen sen då, när den äntligen är slut, så förklarar kungen att han har ju redan gett sitt löfte till danskarna. Varpå finansministern meddelar att han hyste de allvarligaste farhågor för följderna därav för vårt land och vår framtid.
Just det.
Och då blir det jobbigt tyst i rummet.
Per T. Olsson skriver, en kort tystnad uppstod. Det var som att temperaturen sjönk i rummet. Kungen torde vid det här laget ha varit införstådd med att Gripenstedt inte enbart talade för sig själv utan för hela statsrådet. Möjligen med undantag för Manderström. Och nu tar Gripenstedt ett djupt andetag och sen går han på offensiven.
Och så frågar han då, vad anser egentligen västmakterna om de här löftena? Och då tittar ju kungen vilset på Manderström som moloket erkänner att man måste nog rådfråga dem ändå här. Och kungen, han sitter där och mumlar någonting om att man måste följa det rätta. Och Gripenstedt, han menar ju då att även om någonting är rätt så måste det finnas medel för att genomföra det. Och då börjar kungen höja rösten och frågar, vad menas med detta? Och finansministern höjer också rösten och drar upp historiska argument för sin sak då. Och först så tar han upp då hur Karl XII har spelat bort hela den svenska stormakten och sitt eget liv, trots att han gjorde det rätta. Och sen dammar han av Gustav IV Adolf som exempel och säger, även han kan sägas ha haft rätten på sin sida, men genom oförnuftet av sina handlingar eller genom att liksom försöka köra huvudet genom väggen och utföra det omöjliga blev slutet att han icke allenast krossade sin panna och förspillde sin krona, utan också att fäderneslandet ännu en gång förlorade mer än tredjedelen av sitt område. Och det här är ju dynamit.
Det här är en praktuppvisning av politiskt historiebruk, för i en enda harang så har Gripenstedt, precis som du säger, jämfört Karl den 15:s äventyrspolitik med Karl den 12:e och Gustav den 4:e Adolf. Den ena dog, den andra blev avsatt i en kupp. Båda gångerna tvingades Sverige snöpligt rita om gränserna på alla sina kartor. Han har precis sagt någonting väldigt, väldigt uppstudsigt till Sveriges kung.
Ja, särskilt när det gäller Gustav den 4:e Adolf då, som är både tabu och pavia fortfarande i samhället. Och det här skrev ju senare att finansministern uttryckt sig stundom i ord som icke var fullt passande att nyttja till sin konung.
Dessutom med något höjd stämma.
Ja, för det här satt ju där och jag vet inte vad han tänkte. Han tittade väl upp i taket bara, och nu blir det stelt här. Det här mötet målade ju på till klockan 10 på kvällen och landade i att man skulle nog komma fram till här att man bara går i en allians med Danmark om Frankrike och Storbritannien ger sitt stöd.
Mm.
Alliansen har alltså inte skrotats och kungen är alltjämt inställd på att fullfölja de här löftena som han har gett till Fredrik den 7. Men Gripenstedt har ju antagligen gissat att västmakterna inte var särskilt sugna på att garantera Danmark och Sverige någonting.
Dessutom har han vunnit tid också. De här citaten med vad han säger om Karl den 12 och Gustav den 4 Adolf, de kommer ju från att Gripenstedt kort därefter lät liksom diktera vad han hade sagt. Så att citaten kan ju vara lite putsade när det gäller de rena formuleringarna. Men att han faktiskt lyfte de här historiska exemplen, det gjorde han ju.
Ja, eftersom även Hamilton, tror jag, hans anteckningar anger också där. Och de här svaren som kommer från Paris och London, de är ju artigt avvisande. Och britterna, de menar att konflikten mellan Danmark och Tyskland, den borde lösas genom förhandlingar. Och det blev inga garantier helt enkelt. Och nu sitter Mandelström med en situation där han behöver lösgöra Sverige från alla de här löftena som kungen har spridit omkring sig.
Mm.
I november kommer saken till sin spets 1863, för i Danmark antas då den så kallade novemberförfattningen som ska gälla för både Danmark och Schleswig. Men mitt i den här månaden så händer en annan sak, och det är att Fredrik den 7 dör plötsligt.
Just det, knall och fall,
och ingen var beredd på det. Och då kommer läget i ett helt annat läge för Sverige, och särskilt för Karl den 15, eftersom Fredrik den 7:s släkting nu av Kristian den 9 intar den danska tronen. Och Karl den 15 ska då ha uttryckt en stor lycka över att alliansen inte var underskriven än, så att svenskarna inte behövde rycka ut för att försvara den här nya danska kungen som satt på den tron som Karl den 15 själv ville sitta på. Ja, det är snurrigt nu, men så blev det.
Så med andra ord, när kungen sa att alltid göra rätt,
ja,
så kunde det betyda olika saker i olika sammanhang.
Ja, men han hade inte gett löftena till den här andra killen. Men hur det än är så ändrar han sig en gång till när en grupp danska skandinavister besöker Stockholm och bönar och ber om hjälp. Och om tyskarna då går över floden Eider, så kunde ju kungen i täten för sina trupper kanske rida in i Köpenhamn och ta emot det danska folkets krav på att han själv skulle leda Nordens försvar från en skandinavistisk tron.
Mm.
Så tanken är ju då lite flyktigt att man ska skapa någon slags revolution ändå kanske i Danmark. Men vid det laget så hade ju Tycho Jonsson kopian Manderström. Då hade han svängt helt. Och även om han ville hjälpa Danmark så ville han inte veta om några skandinavistiska idéer. Och det slutar med att Manderström och De hotar med att hela regeringen ska avgå om kungen insisterar på de här idéerna. Och då lägger sig kungen ner och alla planer på svensk intervention dör faktiskt.
Vad som på något sätt har blivit synligt här är ju att i frågan vem är det som kör egentligen, mer och mer ser det ut som att det är ministrarna som kör bilen, inte kungen.
Mm.
Och det är väl i det avseendet som den här berättelsen handlar om mer än bara glada gamänger som super till, utan det handlar också om en faktisk förändring i Sveriges politiska system.
Ja, så är det ju.
Danmarks position, får man säga, den var ju inte hållbar, och genom effektivt agerande från framförallt Otto von Bismarck så kom de att isoleras från alla andra makter, ja, förutom Sverige då inledningsvis. Marklund skriver i populärhistoria: Danmark framstod som en orättmätig angripare, medan Preussen och Österrike kunde ikläda sig rollen som folkrättens och de försvarslösa Schleswig-Holsteinarnas beskyddare. Inga stormakter tog Danmarks parti.
Nej, det är ju så att Preussen och Österrikes trupper angriper Danmark på andra sidan Eider i februari 1864, och då är Danmark helt ensamt.
Yep.
Och i Sverige så fanns det då en opposition mot att man hade vänt Danmark ryggen på det här sättet, den skandinavistiska oppositionen, där framförallt Aftonbladet var väldigt kritiska. Ett möte bland svenska skandinavister på en restaurang ledde ju till kravaller också. Och måltavla för den här ilskan var ju de här svikarna Gripenstedt och Manderström som fick fönster ute sönderpangade och sånt där. Mm. Obehagligt. Och polis sattes in då som använde vattensprutor och batonger för att bringa ordning i det här kaoset. Men ju sämre kriget gick för danskarna, desto mer minskade då skandinavisternas hetsighet, kan man ju säga.
Just det.
Det förekom ändå 400 svenska meniga soldater och 70 officerare som deltog som frivilliga på dansk sida. Och det här orsakade vissa diplomatiska kontroverser med Preussen ju. Det var ju faktiskt först med att Bismarck ingrep som de här tillfångatagna svenskarna undvek att arkebuseras. För det var ju på vippen att de skulle skjutas ihjäl då.
Mm.
Själva kriget och omständigheterna kring kriget ska vi inte ta nu. Det gör vi säkert i något annat sammanhang när vi pratar om Tyskland. Men man kan ju konstatera kort att både Holstein och Schleswig ockuperas och ingår sedan i det nya tyska riket.
Mm.
Norra delen av Schleswig, där många dansktalande bor, återgår till Danmark först 1920. Och 1955 så regleras gränsen slutgiltigt mellan Västtyskland och Danmark.
Mm.
Ett av de här inledande angreppen som tyskarna har mot en befästning som kallas för Dybøl, stormningen av Dybøl, så spricker det danska försvaret helt. Och det fanns en tid när jag var intresserad av den här perioden för typ 20 år sedan. Det är nog exakt 20 år sedan. Jag är en gammal tecknare så där också. Så då satt jag och drömde mig bort kring hur det kunde se ut. Så då gjorde jag en teckning som heter Stormningen av Dybøl. Som jag kanske lägger ut på Instagram för övrigt. För jag har hittat den.
Vad mysigt.
Ja, jag har ytterligare ett Grimberg-citat som kan representera skandinavismens sorti. För nu kommer ju den att ganska mycket dra ut här efter detta.
Alltså en politisk kraft i alla fall, definitivt.
Ja, precis. 1800-talets skandinavism fick dödshugget 1864. Det var en rörelse med många vackra ord med vinga handling. Känsloruset från mötena och studentfestligheterna förflyktigades när tiden krävde handling. Motsatsen mellan de tre folken var dock knappast större än mellan preussare och sydtyskar, eller mellan norditalienare och sicilianare. Men de yttre hindren var för stora för Nordens ledande män på den tiden. För att besegra svårigheterna hade det krävt statsmän av Bismarcks eller Cavours mått. Men Manderström var inte någon Cavour. Det var den första premiärministern i det enade Italien för övrigt, den här Cavour. Han var allt för mycket riddare av pennan för att kunna uppträda som den kraftiga handlingens man. Därför blev både han och hans konung, såväl som andra nordiska politiker eller politiserade entusiaster med lätthet, utmanövrerade av århundradets mest hårdhänta statsman, Otto von Bismarck, som behövde Schleswig-Holsteins erövring för att kunna förverkliga sina stora planer.
Just det, och idag får man nog säga att jag misstänker att det är få av de nordiska politikerna, statscheferna, ledarna som sörjer att den skandinavistiska politiska idén inte kom till full blomstring, att det inte blev ett enat Norden. Men man ska inte heller säga att skandinavismen inte hade någon som helst följd, att det bara var en romantisk idé som blommade i 50-60 år och sen försvann. För den här nordiska kamratskapstanken, eller vad man ska säga, under hela 1900-talet var den ju stark, och jag hoppas att den fortfarande finns där.
Ja, det tror jag att den gör.
Vi ska ju intressera oss för varandra, åka och hälsa på i varandras länder. Det är toppen. I den meningen är man ju skandinavist.
I meningen att resa runt.
Ja, och hålla koll på vad som händer.
Ja, absolut.
Med det sagt så har vi det här mustiga avsnittet i hamn, va?
Och vi tackar för att ni har lyssnat på denna tillställning.
Tack så mycket. Ha det fint. Hörs igen nästa söndag.
Det gör vi. Ha det bra. Hej, hej.